ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre och att man ibland glömmer då den andra sidan, att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också.
Medan vi förväntas arbeta längre upp i åldrarna är det svårare med åldern att hitta ett jobb eller komma tillbaka efter en sjukskrivning. Nu går forskarna på djupet kring hur fler äldre ska kunna, vilja och orka arbeta längre.
Och att då kunna göra den tiden så bra som möjligt så att man känner att man får avsluta med flaggan i topp.
Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
En professor som jag jobbade med, hon brukade säga att åldrandet är ju kvittot på vårt liv egentligen. För det är när vi åldras som effekten av våra livslopp blir synliga. Och ju äldre vi blir, desto mer olika blir vi.
Susanne Kjellve är biträdande professor i åldrande och social förändring vid Linköpings universitet.
Man hör väldigt ofta, tycker jag, personer säga att åh nej, och i vår generation här, vi kommer ju få jobba till minst 70 och så vidare. Jag tror inte att det kommer att vara jobbigare, utan jag tycker att det är en naturlig utveckling när vi förskjuter arbetsmarknadsinträde, barnafödande och familjebildning, och vi lever allt längre. Vi mår också väldigt bra. Många människor mår väldigt bra fortfarande. Så att jag tänker att det inte borde vara så jobbigt egentligen att jobba lite längre. Men det är som sagt, det varierar.
Ja, det gör ju det. Och det vet Susanne Kjellve mycket väl. För hon forskar kring ojämlikheten mellan oss som individer. Både mellan kvinnor och män. Men också ojämlikheten som ökar med stigande ålder. Efter ett långt yrkesliv i väldigt olika branscher.
Det som jag tycker är det mest samhällsrelevanta att diskutera utifrån vårt forskningsperspektiv också, just att jag tycker just den här ojämlikheten som uppstår i det här politiska systemet som vi har, där vissa personer gynnas och ackumulerar sina resurser medan då andra grupper får mycket större problem. Man har inte möjlighet att vara kvar på arbetsmarknaden även om man skulle vilja, antingen för att kroppen säger nej eller för att arbetsgivarna säger nej. Och då blir ju det här en dubbel bestraffning också, för att många gånger kanske det är så att de här individerna har också dessutom en sämre hälsa från början.
Ja, de som både kan och vill fortsätta arbeta bortom både 60 och 65 är vinnare, både hälsomässigt och ekonomiskt. Övriga förlorar på en tidig pension som man inte hunnit tjäna in lika mycket till. Delegationen för seniorarbetskraft konstaterade 2020 att samtidigt som medellivslängden i Sverige ökat med 23 år för både kvinnor och män de senaste 100 åren har åldern när vi lämnar arbetslivet inte ändrats särskilt mycket, trots att seniorer blir allt friskare, smartare och mer välutbildade. Fler vill arbeta längre och fler gör det också. Men bland hindren som finns kvar är negativa attityder hos arbetsgivare. Något bland andra forskaren i nationalekonomi Stefan Eriksson vid Uppsala universitet visat i sin forskning.
Ja, vi ser ju väldigt tydliga resultat av att personer som är lite äldre väljs bort vid rekryteringar.
Åren 2015-2016 skickades 6000 ansökningar till 2000 jobb in från fiktiva sökande för att se hur angiven ålder påverkade chansen att bli kontaktad. Och redan vid 40-årsåldern började det märkas en skillnad.
Ja, i undersökningen så hade vi ju personer mellan 35 och 70 år, och strax efter 40 så börjar nedgången.
Och sen bara den fortsätter.
Ja, den är nästan som ett nedåtlutande streck då, och vid 60-årsåldern så är ju sannolikheten väldigt, väldigt låg.
Parallellt i tid med den här studien gjorde en forskarkollega till Stefan Eriksson, Josefin Andersson på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, en enkätundersökning bland arbetsgivare för att fånga in attityder gentemot äldre.
Ja, det var framförallt tre egenskaper som man såg tydligt att man misstrodde då lite äldre om att ha. Det var att vara driven, vilja lära sig nya saker och att vara flexibel.
Finns det någon forskning som säger att ja, äldre är inte så flexibla eller bra på att lära sig nytt eller drivna?
Alltså det är ju svårt som forskare att undersöka hur olika egenskaper förändras med åldern. Men jag har inte sett någon studie som visar att de här egenskaperna skulle förändras med åldern. Det finns väl snarare saker som talar för att de skulle ha bättre egenskaper, mer erfarenhet och inte vara då i den åldern när man har småbarn och måste vappa hela tiden till exempel.
Men det verkar ju liksom osmart på samhällsnivå att inte nyttja den här kompetensen bättre. Varför är vi här nu då, tänker du?
Ja, men om man sitter som arbetsgivare och rekryterare så har man en bild i huvudet av vad den ideala sökande är. Då finns det ju en risk att man går efter de föreställningarna man har. I Sverige så verkar det ju som att den personen är då en 35-åring med lång utbildning och lång erfarenhet.
Studien med de fiktiva jobbansökningarna, där sannolikheten att kontaktas av en arbetsgivare närmade sig noll om man var runt 60. Ja, säger nationalekonomen Stefan Eriksson. Jag ser inget i samhällsutvecklingen som talar för att det blivit lättare för äldre att hitta nytt jobb idag än då för 10 år sedan när vi gjorde studien.
Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre då genom att justera regler i pensionssystem och annat. Och att man ibland glömmer då den andra sidan att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också. Jag tror att man måste ta sig en funderare även på arbetsgivarsidan om vad den ideala kandidaten är. Men den här debatten har vi haft ofta om grupper som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att man ska på något vis dra ner på bidrag och liknande då för att ge dem starkare incitament att söka sitt jobb. Men om chansen att få ett jobb är väldigt låg så kan ju det slå väldigt fel med den typen av åtgärder.
Ja, åldersdiskriminering är ett hinder för äldre på arbetsmarknaden. Och något som inte gör det lättare att återgå i jobb eller få ett nytt jobb är förstås om man varit sjukskriven.
Och även då om stress blir det som skrivs på själva sjukintyget så finns det ju ofta mycket mer där bakom hos individen.
Både antalet och andelen människor över 55 som sjukskrivs ökar, säger Matilda Björk, professor i arbetsterapi vid Linköpings universitet. Och en markant ökning kan ses de senaste åren för stress som orsak till sjukskrivningar för de över 60. Men bakom den etiketten döljer sig mycket.
Det är till exempel belastningsskador i form av långvarig smärta till exempel. Vi har trötthet, vi har en psykisk ohälsa som vi också ser delvis ökar i samhället. Och det här i stort, när man bakar ihop det så ger ju det stress förstås. Att man orkar inte leva upp kanske till arbetslivets krav eller till sina egna krav på sig själv. Man får inte ihop livet helt enkelt med hur kroppen mår just då.
Vad har arbetsgivarna för ansvar att anpassa arbetets uppgifter och miljö så att man kan fortsätta att jobba fram till 65-69?
Men precis, där har ju arbetsgivaren ett stort ansvar att just anpassa och möta individen. Och där är det ju också, tänker jag, att vi utifrån forskningen kan tillföra mycket kunskap om vad en anpassning kan vara. Ibland kan man ju se det ganska så smalt, vilket kan vara naturligt, för man som arbetsgivare har inte den kunskapen. Men en anpassning kan ju vara allting från en ergonomisk stol till att verkligen anpassa arbetstider, skapa flexibilitet, få hjälp att hitta någon form av balans mellan olika delar i livet och så vidare så att arbetet fungerar.
Så eftersom mycket återstår att göra med att anpassa arbetet för många, också långt bortom de ergonomiska stolarna, är det inte alls konstigt att en framtid där man ska fortsätta jobba till 67, 68, 69 år inte alls verkar möjlig för många, säger Kerstin Wentz, överpsykolog och forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.
När man är yngre så kanske man mer klarar av att kompensera för obalanserade krav. Den förmågan visar forskningen att den finns inte riktigt när man är i 45-årsåldern, utan då ger det utslag så att säga att man har en obalanserad arbetssituation genom att man är tröttare helt enkelt på fritiden.
Ett begrepp i Kerstin Wendts forskningsfält är Workability Index, arbetsförmågeindex. Hon visar en graf med samspelet mellan kraven från arbetet, individens kapacitet och individens energireserver. I unga år brukar energireserverna räcka gott och individen återhämtar sig på ett hållbart sätt, säger Kerstin Wendts. Men från sådär 45 år och uppåt behöver arbetet gradvis anpassas för att inte energireserverna ska tömmas. Om arbetet anpassas mår individen bättre samtidigt som arbetsgivaren totalt över tid får ut mer arbetstid av sin anställda.
Kan man göra då en omställning här med rimligare krav eller ett annat yrke eller så, så kan individen behålla sin pigghet och arbetsförmåga fram till 60-65 år ännu längre.
Kerstin Wendt ser som positivt att anställningstryggheten numera gäller upp till 69 år. Att skattereglerna är förmånligare för de som fortsätter arbeta efter 65 och 66. Och att man har rätt till studielån till och med 60 års ålder. Men vad saknar hon?
En struktur är ju då ledigt från jobbet för att pröva annat jobb. Den lagstiftningen har vi inte. Sen har vi en studieledighetslag och det är ju toppen.
Kerstin Wendts skulle också vilja se en samhällsstruktur som gav mitt i livet yrkesrådgivning till 45-åringar, då när energireserverna börjar tryta. Det borde vara lika självklart som att idag finns yrkesvägledning för tonåringar, menar hon. Och hänvisar till en kvalitativ studie hon gjorde för ett antal år sedan. Den visade att gemensamt för människor som med ork och glädje arbetade vidare minst på halvtid i åldrarna 69-75 år var att de runt just 45 stannat upp, funderat ordentligt och ändrat om en del i sitt yrkesliv.
Vad vi trodde det var ju att det antingen var professorer då, för de har ju liksom en bana att följa efter pensionen då. De kan vara kvar på sätt och vis och så va. Och jag trodde att det var att man jobbar i familjeföretag, så att moster skötte bokföringen då för handelsträdgården och så. Hon var ju ändå bra på det, så då fortsatte hon att jobba på det sättet. Och alla de här förväntningarna kom på skam helt och hållet. Utan det var personer då som var i en tid när man liksom kickades ut i 65-årsåldern faktiskt då. Så gjorde de omställningar när de var just 45-50 års åldern. De bröt sig ur en större firma och behöll sina kunder som revisorer, låt oss säga då, va? Det fanns också undersköterskor i vår grupp. Man var en klippa så att säga som arbetsgivare ringde in. Så de skapade en stor frihet, en ännu roligare situation som passar för dem, och sen jobbar de vidare i det vi kallar för en idealisk arbetssituation. Och om man känner sig pigg och frisk så är det ju stimulerande, och det är ju stimulerande att arbeta. Det är väldigt många som känner att de kommer till sin rätt genom sitt yrke.
Men oavsett om man trivs eller ej, för många handlar arbetslivet efter 55 mer om att hålla ut till pension än om att komma till sin rätt.
De branscher där det är höga sjukskrivningar nu, oavsett om vi behöver hålla kvar personer där eller inte, så tänker jag att de branscherna ska vara i fokus. Vi ska inte behöva avsluta vårt arbetsliv i en sjukskrivning.
Professorn i arbetsterapi Matilda Björk vid Linköpings universitet leder sedan årsskiftet forskningscentrumet Relate, som tvärvetenskapligt och med 50 miljoner kronor från forskningsfinansiären Forte ska fokusera på hur man bäst får tillbaka sjukskrivna 55-plussare till yrkeslivet.
Här handlar det ju om att se hur samhället ser ut nu, hur länge man förväntas arbeta, och att då kunna göra den tiden så bra som möjligt så att man känner att man får avsluta med flaggan i topp. Det här är inte heller helt jämlikt. Vi vet att kvinnor sjukskrivs mer. Kvinnor arbetar mer deltid. Det är också vissa branscher som påverkas mer. Där vi har till exempel omsorgsjobb, vi har industri, vi har tyngre servicejobb och så vidare. Där det också är fler kvinnor som arbetar. Och det tror jag är en risk nu med ett förlängt arbetsliv. Att gör vi inget åt det här så kommer det bli ännu mer ojämlikt mellan könen bland annat och mellan branscher.
Forskningscentrumet Relate har 10 år på sig. Så före interventioner och förslag på förändringar kommer en grundlig kartläggning av hur det ser ut för 55-plussare i olika branscher idag.
Vi tror ska vi få skillnad så behöver vi också ha en dialog och en debatt i samhället om de här frågorna. Komma åt det här med samverkan och se att vi jobbar ju faktiskt mot samma mål. Liksom, men vi måste diskutera, stöta och blöta olika saker. Så det kommer att anordnas olika konferenser och kurser och seminarier och så där det finns möjlighet att mötas och diskutera de här frågorna.
Ja, samverkan i fokusgrupper och referensgrupper och med branschrepresentanter och polyrepresentanter kommer ta stor plats inom Relate. Och inte bara arbetstagare och arbetsgivare behöver tänka i nya banor kring ett längre hållbart arbetsliv för fler. Ett delprojekt inom forskningscentrumet Relate är att testa om sensorer och Internet of Things kan bli en hjälp i rehabiliteringen av sjukskrivna.
Ja, det är lite skräckblandad förtjusning. Det är jätteroligt att se teknik komma till nytta för att lösa samhällsproblem. Det är ju jättekul.
Martin Holmberg, biträdande professor på avdelningen för fysik, elektroteknik och matematik vid Linköpings universitet.
Och samtidigt kan man ibland sitta på möten och känna det att nu förstår jag inte riktigt vad de talar om. Eller vågar jag säga någonting här, för jag kan ju inte det här området egentligen. Så att man får väldigt stor respekt för andras kunskaper inom de områdena.
De senaste åren har Martin Holmberg arbetat mycket med att utveckla drönarsensorer. Det här blir något helt annat.
Jag håller på med ett område som heter IoT, Internet of Things. Och där kombinerar man sensorer som kan mäta en mängd olika saker i omgivningen, på människor eller kring människor, med metoder för att analysera den här datan. Man pratar ju väldigt mycket om AI nu och det är ju en typ av metoder som man kan använda för att plocka ut den viktiga informationen ifrån sensordatan. Så det är mitt område.
Så nu är forskningsfrågan som Martin Holmberg ska undersöka tillsammans med experter på rehabilitering. Kan data från sensorer som känner av hur en person rör sig i sitt hem vara ett stöd för att hjälpa till med rehabilitering? Steg ett är att reda ut vilken data som skulle kunna vara av intresse.
Det skulle kunna vara hur man rör sig. Om man har en kamera så kan man väldigt väl beskriva hur armar, ben flyttar på sig. Om man verkar ha någon smärta i ryggen som förhindrar att man rör sig som man ska och så vidare.
Tänker du dig på det här stadiet nu när det fortfarande planeras sensorer och så? Både så att säga installerade i hemmet och på personen eller?
Ja, det är en mängd olika faktorer att tänka på. Vi kommer som sagt utgå ifrån informationsbehovet, men sen vill man ju inte heller ha sensorer som är för invasiva som gör att folk känner att det här är inte okej, det här vill jag inte ha. Utan man får ju välja sådana som vi känner är etiskt försvarbara och där man kan se till exempel position snarare än det faktumet att det är en människa. Det finns sätt att göra det integritetsskyddat. Och då får man ju en bra överblick över hela området och var man rör sig. Sen vore det spännande att se hur mycket kan man få ut av information som kommer av de här sakerna i hemmet som kan vara uppkopplade. Kylskåp, spis, diskmaskin. Och då skulle man kunna tänka sig att man kan se beteendeförändringar till exempel. Att man oftare upp och går på natten för att öppna kylskåpet eller sätta på kranen eller vad det nu är för någonting. Och det skulle kunna vara information som är viktig. Sen ska vi designa ett system som kan mäta de här sakerna och vi ska testa det först i någon form av labbmiljö. Sen får vi se hur långt vi hinner under det här projektets gång, om vi kommer så långt att det kommer ut i verkligheten, men det är ju naturligtvis hoppet.
Martin Holmberg som är ingången Internet of Things bidrar till forskningscentrumet Relate vid Linköpings universitet. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström och jag heter Ylva Karlqvist-Warnborg.